Nå, hur går det med dina investeringar, Anka? Har du kommit igång?
Jo, jag har kommit igång. Jag har öppnat konto
Grattis.
på Nordnet.
Okej.
Jag har investerat i en fond och det tog jättelänge innan jag vågade göra det. Jag hade det konto säkert flera dagar och jag liksom kollade runt och försökte förstå liksom hur det fungerar helt enkelt och vad de här fonderna innebär. Och så hittade jag en sån här basic värdenfond som gick på något sätt värdensindex. eller någonting. Så
Ja.
tänkte jag att den ska jag investera i. Men så såg jag att den hade något pris på något 0,4% kanske eller någonting, eller var det 0,5? Och så kom jag inte ihåg, sa du nog att det var 0,3 som var den där gränsen? Och så fick jag så här, nej men tänk om den här är nu jättedyrt. Och så köpte jag istället en sån här för Finlands index som kostar 0%. Kostar som alltså
Okej.
ingenting. Så jag köpte på den, 15 euro la jag in. Storartat.
Ja.
Så den är ju antagligen inte som så jättehäftig då, den här fonden kan jag tänka mig. Den är ganska så här feg fond.
Nå, hur har det gått för den? Har det gått upp eller
Nå,
ner?
grejen är den att jag ska logga in här nu på min Nordnet, om jag kommer ihåg mitt konto.
Det har inte ändå blivit en sån här grej att du är varje dag och tittar.
Nej, för jag glömmer som lite bort det.
Det är också helt bra.
Jag sa ju att jag kanske glömmer mitt lösenord. Vänta lite.
Nej, minns du ditt lösenord för dina investeringar? Anka, vem är du?
Jag har så mycket lösenord, jag tror jag skriver upp det på något
Nej, men...
Nu ser du, nu kom jag in.
Ja.
Här på första sidan så kan man ju se mina vinnare och förlorare.
Ja.
Jag har bara förlorare.
Nej.
Det står något så här, minus 5,95%. Så det kanske inte går så jättebra. Men jag ska också fira att jag nu äntligen har gjort det här och har
Ja.
kommit igång. Och jag vill också börja liksom, jag vill börja månadsspara. Och då det här, då använder jag det här Nordnets eget verktyg för att ta fram en portfölj. Det är så att man får fylla i så här, vet du, vad är viktigt för dig och hur länge vill du att de här pengarna, alltså hur länge vill du att det ska ta innan du tar ut de här pengarna. Det finns en massa så här man kan fylla i. Och så gav den förslag, men jag blev ändå jätteosäker på vad jag ska välja. Så jag känner att jag behöver återigen lite vägledning.
Men dagens mål är alltså då att hjälpa Anka utvidga sin investering från en Finlandsfond till någonting lite mera.
Stackars lilla Finlandsfonden, ensam där, rasar i värde. Men det var det också en grej när jag skulle som köpa. För då kan man se på de där fonderna hur de har gått senaste året, senaste 3 månader, senaste månaden, senaste 5 åren och så vidare. Och alla har ju som stigit så sjukt mycket sedan 2020 när allt gick ner. Så det ser ju ut som att allt är som typ på toppen nu.
Ja.
Så det känns lite som att nu kan det bara börja gå neråt. Det känns som att det är jättedumt för mig att börja handla nu. Fast ju alla säger att det är aldrig för sent att börja investera och liksom bla bla bla. Men det känns ändå sådär att jag kommer bara att ha förlorare, vad jag än
Oj
gör.
nej. Nej, men det var ju det som Peter också sa, han som är professor i finans på Aalto och som jag pratade med mycket inför det där första investeringsavsnittet som du hittar på arenan om inte du redan har lyssnat på det. Och han sa ju, för jag frågade honom specifikt att jag nu när människor nu börjar hajpa att det kanske är en krasch på kommande och ekonomin kanske går ner, att skulle det vara bättre att vänta ut den här toppen och investera sen när allt har kraschat igen. Och han sa att men det går ju inte att förutspå. Du tjatade förra avsnittet om räntorna, att alla säger att de kommer att stiga och du vägrar tro på det när du har gjort dumma beslut utgående från det rådet tidigare. Att det kan ju hända att den där kraschen först kommer om 10 år eller om 20 år. Och då har du gått miste om eventuella vinster under den tiden.
Men det känns ändå sådär. Jag blev så här, varför gjorde inte det här 2020? Då skulle det ha gått upp så mycket redan. Jag blev så här arg på mig själv.
Nåja, men allra först nu kan jag ju säga här att du lät bli att investera i en fond på grund av att den kostar, var det 0,4%?
Jag minns inte vad det var, men jag blev så osäker på att var det här för dyrt eller inte.
Ja, no, men där var ju misstag nummer ett för att gränsen är 0,5%. När jag pratar med experter så jo, det kan finnas fonder som har förvaltningskostnader 0%. Men det är inte jättestor skillnad mellan 0 och 0,1, 0,2, 0,3. Sen när vi börjar prata om 1-3% förvaltningskostnader, så det är en ganska stor skillnad där. Men allt mellan 0 och 0,5 kan du med trygghet välja.
Okej. Okay. Det var just det här, när jag började kolla och skulle försöka göra någon sorts portfölj, så var det just de här obligationerna verkar vara mycket dyrare. Det var liksom billigast något 1,85 eller något sånt här.
Oj!
Så, ja.
Men du kan ju alltså göra, när du väljer liksom de här månadssparningarna, jag tror att jag gjorde exakt som du, att jag bara klicka i, Nordnet har sådana här test enligt dina mål och sen lite vad du har för krav och så vidare. Att vill du prioritera hållbarhet, vill du prioritera största maximala vinsten eller vad har du för, vad är viktigt för dig när du börjar investera? Jag tror att jag också gick in och tittade på just kostnaderna sen när det där förslaget kommer, att de i princip då utgår från dina svar och ger ett förslag. Och där kan du ju byta helt hur som helst. Inte behöver du ju alls följa de förslagen som Nordnet har gett. Så där gjorde jag nog vissa byten. Att plocka bort kanske någon som var dyrare eller någon som inte var grönmärkt. Att där finns ju den där friheten. Hittar du den inställningen att du kan byta?
Ja, jo, det gjorde jag. Och jag kollade också på dem. Men då blev jag ändå så här förvirrad. För att det känns som att jag skulle vilja veta allt om de här fonderna innan jag väljer. Och jag började liksom gå in på varje och titta som, ja, vilka företag är med i den här fonden, vilka länder är det ifrån. Och sen skulle jag ännu ha lite vilja börja googla varje enskilt företag. Men jag kände att nej, jag kan inte göra det här för jag kommer aldrig att lägga in några pengar någonstans. Så då tog jag bara, nej men Finland. Det här bor jag ju, här vet jag ju vad det finns. Det köper jag.
Patrioten Granroth. When in doubt, invest in your own.
Mm-hmm. Ja, och jag, är så här, oh, jag har så grymt kontrollbehov. Men jag måste bara liksom kanske släppa det lite, känner jag.
Om du har som krav att du ska veta allting, så kommer det nog att bli en lång process för dig. Och en långsam. Så att, vet du, du hinner... Inflationen har ätit upp alla dina besparingar förrän du har lagt dem någonstans. Om du ska, vet du, ringa upp och gå på kaffe med vdn för varje företag som finns i den fonden som du överväger att investera i. Och sen nu när du träffar den där vdn så han säger, okej, men hur stor investering pratar vi om? Så 10 euro kanske. Det är liksom att sätta i proportion också. Vad är värd din tid, Anka?
Men jag kanske skulle vilja veta så här. Om det finns någon sån här speciella grejer man ska hålla utkik efter i en fond som man vet att det här är en bra fond. Finns det någon som liksom genvägar jag kan ta till att få den här informationen?
Mm. Peter säger att Morningstar är ett ganska bra betyg att kolla på.
Det är Morningstar, alltså vad är det? Jo. Det står ju överallt. Och jag tänker bara liksom, jag börjar tänka på Parks and Rec, den här serien när de har Operation Morningstar i sista säsongen. Det är det enda jag... till det där. Så helt bort, alltså, ja, jättegärna. Berätta vad Morningstar är.
Morningstar är alltså ett företag som sysslar, de har en massa andra business också, men det de är mest kända för är den här betygssättningen av fonder. Poängen är att det är alltså från 1 till 5 stjärnor som de ger betyg för en fond. De räknar ut riskprofil för det här företaget och räknar ut vad den förväntas ge. Kollar också på historiken, hur den här fonden hittills har antingen liksom tippat rätt eller tippat fel. Att om den har lovat jättestora vinster men sen har den inte levererat. Så allt sånt här beaktas också i den där betygssättningen. Och det sa Peter, ett ganska snabbt och enkelt sätt för nybörjare att snabbt kolla att vill man... Så att säga, hitta en pålitlig fond eller en bättre fond, så är det ju bättre att ha fler stjärnor än färre. Så att välj hellre en 4-5 stjärn i Morningstar-fond än en 1 stjärn eller en 0 stjärna.
Men det är också svårt att veta, att hitta rätt sorts fonder. Där på Nordnet så kunde man ju fylla i typ vad fonderna ska innehålla. Mm. Och man kan ju också fylla i vad de inte får innehålla.
Mm.
Och jag börjar liksom klicka bort då. Sådär. Inge vapen, inge... Ja men, alltså, det fanns allt skit som fanns där som man fick klicka bort. Och det blev bara färre och färre, de här fonderna. Och sen var det som kvar en fond. Och så var jag så, och hittade jag, nej men, termitiskt kol. Det låter skit, det får inte heller vara med. Klickade det, och sen puff, fanns inga fonder kvar. Det finns liksom... noll fonder jag kan satsa i om jag vill ha kvar mina så här personliga värderingar. Ja. Och det känns ju lite surt, måste jag säga.
Ja, jag vet. Det här är, alltså, jag hade en liksom moralisk inre kamp när jag började investera. För att som vi var inne på i det här andra avsnittet, så ETF-fonder, där finns det ju mycket fler alternativ. Och där kan du eventuellt också hitta sådana som då är skräddarsydda för dina värderingar. Till exempel då, om du vill investera i något företag som är miljömedvetet. Alltså en fond som är miljömedveten. Att alla företag i den där fonden sysslar med någon slags grön politik eller grön business. Och att det då inte får uppfylla de här kriterierna. Men när jag också frågar runt om det här, så risken finns ju alltid för att det som gör en fond trygg är ju att det finns så himla många företag representerade i en fond. Och ju fler företag som finns, desto större risk är att det kanske finns ett som vet du har en samarbetspartner som sysslar med fossila energier, som gör att det på något sätt påverkar också hur man kan stämpla det där företaget. Och det här är ju jättekomplicerade saker, att var ska man dra den där gränsen och vad är okej och hur mycket tid sätter du på att liksom leta upp att varför stryks den här fonden om jag sätter till exempel vapenhandel som någonting som jag inte vill investera i.
Jo, för där kan man ju se också på de här fonderna, de har ju sån här siffror, de kan vara 8 eller 9 på en sån här, vad ska man säga, grönhetsskala. Mm. Och de kan ha så här miljöcertifikat och grejer. Och fast de har de här sakerna så fanns ju ändå just termitiskt kol med. Mm. Men om det är sådär som du säger, just att de kanske samarbetar med någon och så vidare, så då, ja, jag förstår att det är svårt att komma bort från det.
Ett företag som sysslar med att utveckla sin verksamhet, där de allt mer, alla deras nya investeringar, allt som de utvecklar sin verksamhet med är att gå mot ett grönare håll, men de är inte ännu där. Betyder det då att man inte kan investera i ett sånt företag för att de kanske delvis ännu har en business som påverkas av, jag vet inte, fossila bränslen eller just att de producerar i ett land som vars regering är i krig eller sysslar med vapenhandel. Det behöver inte alltid betyda att det här företaget säljer vapen själv. Det är inte kanske så svartvitt. Men det som, jag vet inte, alltså jag hade, när jag hade den här inre kampen, så till slut blev jag bara så stressad av just det, att det inte finns något etiskt alternativ. Att jag började gå in i den här fonden och titta att okej, om det är så att den här fonden som innehåller närmare 100 företag och 1% har koppling till fossila bränslen eller vapen. Men den är miljömärkt och den sysslar med hållbar utveckling, så har jag ändå satt pengar i den. Men jag känns lite över det, för att där någonstans betyder det ju ändå att jag var färdig att sätta pengar på någonting som jag vet inte är 100% rent.
Det är jättesvårt. Jag har inte ännu kommit fram till hur jag ska göra. Men jag menar, jag måste ju, om jag ska satsa så måste jag ju lägga pengar in av det här. Mm. Som sagt, det fanns ju inte några andra alternativ. Åtminstone när man kollar på de här passiva indexfonderna som jag nu ska satsa på. Det undrar jag, för jag sa ju här i början att jag vill börja månadsspara via fonder. Mm. Är det någonting du gör?
Ja.
För det liksom så här, dras det automatiskt varje månad från din konto en viss summa, eller hur funkar det?
Ja, jag har gjort så att, att man kan göra via Nordnet, att man där på ett sätt beställer från sitt eget bankkonto en viss summa som då flyttas till Nordnets liksom cashkonto varje månad, en viss dag. Det viktiga där är bara att när du månadssparar så måste du se till att den dagen du har satt som förfallodag, att när pengarna ska gå in i dina fonderna, att den dagen måste finnas cash på ditt cashkonto i Nordnet. Så jag har flyttat så att på min lönedag så går det några 100 euro. Jag tror att jag har just nu 400 euro som går dit varje månad. Och sen några dagar senare så delas det ut enligt sådana här månadssparsavtal i olika fonder.
Och har du då sån här hög risk? Att det är inte sån här korta och långa räntor med där, utan det är bara liksom fonder med aktier?
De är nog ganska hög risk, mina liksom portföljen. Jag pratade med Peter faktiskt ganska länge om det här, för att jag tycker att det känns på något sätt ologiskt att alla säger att indexfonder är bland de så där relativt tryggaste investeringsformerna. Men varför är de flesta av dem är liksom högrisk liksom betonade ändå? Och så sa han att men det beror ju lite på också hur mycket den har kastat historiskt sett. Alltså att om det har varit stora svängningar. Att den har varit kanske uppe i plus 20% vid något skede, men sen har den vid något annat tillfälle i närhistorien också varit på minus 20%. Så då säger det ju någonting om att värde på din investering kan kasta ganska mycket beroende på hur det går. Och det är det som då utgör att det är liksom en högriskprofil. Samtidigt så tänker jag på det här rådet han hade om att om det kastar mycket, att minnas att historiskt sett hade tagit max 10 år för någonting att återgå till sitt värde. Att för mig som då sätter in pengar i någonting och inte tänker röra dem på kanske 20 år, så har det inte så stor skillnad om de där jättestora svängar, så länge det också kommer att gå upp vid något skede så att jag sen kan ta ut dem.
Jag blev funderad, för först gjorde jag det där då, så fick jag liksom, för jag sa att jag ville ha det på 20 år, och då kom det att jag, de rekommenderar ett högriskkonto med bara aktiefonder. Mm. Men sen så la jag på medelrisk, och då kom genast de här räntefonderna med, som ju då är obligationer antar jag, och det var både långa och korta räntor, och mera långa än korta. Och då kände jag genast att men ni sa ju att det här var inte bra. Nej, men jag blev så här jättekonfunderad på det då. Mm. För det känns ju, ja, det kändes inte helt logiskt. Så därför på något sätt blev det kortslutning i min hjärna, och jag har inte ännu börjat någon månads sparkonto. För att jag visste inte riktigt hur jag ska göra, för hög risk låter för mig så himla, himla skrämmande.
Mm. Alltså, för det första så är det ju viktigt att komma ihåg, jag citerar Peter här nu igen, att hög risk betyder ofta hög avkastning. Du tjänar mera när du tar större risk. Alltså troligtvis. För att de betalar ju mera alltså högre summor till dig för att du tar den där risken. Igen, det du tjänar på en investering är ju den risken du tar. Det är en kompensation för att du riskerar att förlora dina pengar. Och då ju större risk du tar, så desto högre är kompensationen också. Så det är nu en sak att komma ihåg. Att du kan ju syssla med de här superlåg risk eller medelrisk, men att då kommer det synas också antagligen i avkastningen. Sen när det gäller korta och långa räntor, så gissar jag att Nordnets den här automatiska botten har resonerat som så att när du väljer medelrisk så är det ju mera risk än låg risk. Och då det där kan du ju också få högre avkastning på långa räntor. Eftersom alltså logiskt sett så en längre tid, då samlar det på sig högre ränta. Du får varje år en ränta, och om det är en längre tid så blir det flera år som du tjänar ränta på det där lånet. Mm. Men det som den här botten kanske inte beaktar är just ekonomiska läge just nu, där vi har superlåga räntor, men de förväntas öka vid något skede. Och ju längre liksom lån du väljer, obligationer som följer så kallade långa räntor, vilket betyder alltså att det är ett lån som inte betalas tillbaka förrän ganska många år. Korta räntor är 1 år, kanske 5 år, beroende på. Långa räntor, vi pratar 10 eller 20 år. Då är den ju känsligare för att kanske påverkas av att räntorna mitt i allt stiger. Och då att värde på din investering sjunker.
Mm. Men sa Peter någonting om det här då? Liksom, vad är bättre just? Att är det bättre att liksom slänga in klumpsummor nu och då och köpa, eller just det här att månadsspara? Är det någon skillnad där i liksom vad är som smartare?
No, i teorin så skulle det vara att sätta alla pengar nu. Alltså att ju mera pengar du har på marknaden, desto längre tid, desto bättre.
Okej. Okay, mm.
Det är liksom enligt ekonomisk teori, om du läser liksom skolböcker, skulle det vara rådet. Att så mycket pengar som du bara har, sett dem så tidigt som möjligt in på marknaden. Men sen om man beaktar mänskliga psykologin och hur det känns och vet du, stress och allt det här, så sa han att när jag beskrev dig så var han så att han kanske skulle då rekommendera att du börjar liksom sätta småsummor i taget. För att det minskar den där psykologiska stressen att om en krasch kommer imorgon så har du inte satt alla dina pengar dagen innan. Trots att det inte kanske spelar så stor roll när vi pratar om 20 års tidsperspektiv, för att den kommer antagligen då att stiga upp igen efter den där kraschen. Men för att du ska kunna sova bättre på natten så rekommenderar han till dig att sätta in småsummor i taget.
Okej. Okay. Och kan man sluta månadsspara när som helst?
Ja. Du kan ju också bara sluta sätta pengar in på Nordnet-konto. Så då kan det kan ju inte flytta in några pengar då i den här fonden.
Mm. Det är inte så att du får inte liksom böter om det inte är några pengar där just då.
Nej, du har ju inte lovat någon. Nej, du kan avsluta när som helst.
Okej, jag tänker man skriver något avtal att det ska som för varje månad.
Ah, som en prenumeration liksom. Tänker du?
Ja, precis. Mm.
Ja, nej, du har inte gjort ett sånt avtal, nej. Det är bara att radera där i banken. Avsluta. Okay. Jag gjorde ju bara, Nordnet gav ett förslag och jag bara godkände. Jag var inte alls på den nivån du är nu där du är sådär att berätta mera, är det här smart, är det här smart? Jag var bara sådär att okej, okay, det får 20 euro dit varje månad. Förr eller senare så vet du, vägs det nog upp av någonting annat. Och det är bra att lite ha olika, så vi diversifierar här. Och inte skulle den nu föreslå någonting som är helt shit. Det kanske den gjorde. Och jag kanske har ganska shit-investeringar, vissa av dem. Men jag kanske borde gå in och sälja dem nu, tänker jag också. Det är svåra saker, men jag vet inte, jag blev så stressad av det där att det är tiden det handlar om. Att sätta in så tidigt som möjligt, så jag bara gjorde och tänkte inte så mycket.
Ja, det är så jag brukar göra med allt annat i livet. Bara ta första bästa. Så därför har jag tänkt att jag inte ska göra det den här gången. Men istället leder det till att det aldrig händer någonting istället. Så inte vet jag, kanske din taktik är bättre.
Så fundera, alltså det du beskriver om att det är svårt att välja. Så jag undrar just hur det är med alla andra. För du har ju ändå fått hjälp sådär när det kommer till att lite tips av en professor i finans. Jag har funnits där också föregått med dåligt exempel eller visat vad alla misstag jag har gjort. Så jag undrar liksom att hur det är med andra människor, alltså våra kompisar. Att är det så här svårt för alla andra också? Som att de gör kanske misstag som jag har gjort eller just känner en sån här beslutsångest som du gör nu med att köpa fonder. Så vi har ju kollat upp lite med kompisar att hur våra vänner gör. Och bett röstmeddelanden av dem för att kolla vad läget är.
Jag har investerat i fonder. Och då har jag använt ett företag som bara specialiserar sig på att köta dina fondköp. Så jag har inte behövt sätta in mig i vad jag köper för fonder. Nu har jag avslutat den servicen och börjat spara i en ny fond. Och då valde jag att bara spara i miljövänliga fonder. Och det var via min egen bank.
Sen frågar jag efteråt att vad för slags fonder är det? Att är det aktiva, passiva, index? Och hon skriver, haha, vet inte. Utropstecken.
Ja, men det känns också sådär. Gör man det via sin bank så känns det också på något sätt, eller åtminstone jag skulle sådär lita på att det ändå är bra.
Mm.
På något sätt.
Samtidigt som vi vet just att banken, när vi investerar via banken, så de vill ju sälja. De har ju ett intresse av att liksom tjäna pengar på det vi gör. Så på det sättet så lönar det sig vara mer kritiskt inställd till banken. Och så har jag ju själv den här trauma av att jag gjorde investeringar med banken och sen insåg att det var helt för höga kostnader. Och där gick jag inte via någon kundtjänst. Så att jag kanske skulle ha fått bättre alternativ om jag skulle ha kontaktat någon rådgivare där.
Ja, du gick bara via typ appen och liksom börja spara.
Min bank har en sån där typ service, det är en bot som du liksom svarar på frågor och sen ger den förslag. Lite som Nordnet också. Men ja, det var inte så jättebra alternativ till slut. Inte åtminstone om man jämför. Men jag tyckte att det här var liksom tröstande att höra att det finns också människor som gör det här med investeringar utan att ha satt sig in så mycket. Att man vet du lite delegerar det där ansvaret, kanske till banken eller till en placeringsrådgivare eller en fondförvaltare eller någonting sånt. Att man behöver inte gå den här vägen som du nu åtminstone visar, just att du verkligen sätter in dig 100% i allting. Såklart är det säkert bättre om du är en person som vill ha kontroll över dina investeringar och veta vart dina pengar går. Men det är inte enda sättet att göra det på.
Ja, jag fick ju också ett meddelande här av min kompis, Mikaela. Jag tror hon är inne på lite samma väg, vi kan ju lyssna på henne.
Mm.
Jag har investerat i aktiefonder och blandfonder via OP. Jag valde fondsparande för att det var lätt att komma igång. Det känns tryggt och det tickar på utan att det krävs någon desto större bakgrundskunskap. Fonder så känns så säkrare att investera i än aktier. där man behöver på något sätt följa med den här aktiemarknaden på ett mycket mer aktivt sätt. Och för att veta vilka fonder jag skulle satsa på så pratade jag med en fondplacerare på banken som gav tips och råd för hur jag kan tänka kring sparande och placeringar. Och jag pratade också med min sambo som är mycket mer intresserad och insatt. Så han gav också tips på vad som löns för mig i och med att jag ville ha ett säkert långtidssparande och då valde jag fonder enligt deras tips.
Fonder is the shit.
Ja, och hon berättade att hon gick liksom, hon var och träffa någon sådär på banken som hade så här personligt möte och gick igenom det. Och jag frågade sen också att, men att är det dyrt att investera på det här sättet? Hon sa att hon tycker inte att det är dyrt. Och hon skickade lite siffror på det också. Att jag tyckte inte heller att det så jättefarligt ut på det sättet. Visst lite dyrare än att göra det helt så här själv. Via Nordnet, men då slipper man ju också, alltså då får man ju den där servicen, det är någon annan som tänker åt dig och föreslår och du får kanske lite, men kanske ändå en trygghet på något sätt med att du pratar face to face med en människa som vet vad den pratar om, trots att det är banken.
Kommer du ihåg summorna, var det liksom frågan om tiotals euro eller hundringar eller
alltså vad det kostar?
Euron? Ja.
Det var någon 1,1% liksom som var där, sådär.
Så. No, nu, alltså jag menar, om det, med tanke på just det vi har pratat med Peter, så det är ju nog kostnader som är högre än det som det rekommenderas. Men du har helt rätt, alltså det där just med att på ett delegera tankearbetet till någon annan som kan vara ganska svettigt när man börjar som nybörjare. Att det kanske är värt den där extra kostnaden. Det får ju var och en själv avgöra. Jag har en sista kompis också som hörde av sig som inte alls investerar.
Jag har inte investerat i någon aktier eller fonder. Eller gör det inte för tillfälle. Jag känner att jag skulle vilja fatta ett så etiskt hållbart beslut som möjligt gällande det här ifall jag skulle investera. Och det här orkar jag bara inte göra. Jag orkar inte göra den researchen som jag känner att det skulle kräva. Och sen att hålla koll på börsen och så här. Så den investering jag har gjort är att jag har ett bostadslån. Att jag äger min bostad. Och det här betalar jag bort på varje månad. Så det känns som en investering. Och det får räcka för mig just nu.
Jag tyckte det var ganska skönt att höra. Vet du, att någon helt liksom bara bestämmer att nej, det där är nog inte för mig.
Ja, för hon har ju haft det samma dilemma som vi har haft just med etiken och vet hur ska man tänka för att göra så etiskt som möjligt. Men ja, en bostad, som hon sa, en bostad är ju en investering. Och det har jag inte ens tänkt på tidigare, att jag har ju faktiskt huslån jag också. Så jag sitter ju på en ganska stor investering.
Ett lite rokot hus. Det är en stor investering, vet inte hur bra, men...
Jag känner liksom, okej, Morningstar, det är någonting jag kan som så här lita på och kolla, för jag just funderar liksom hur liksom allvarliga är nu de här kärnorna där. Och just det här med de här gröna fonderna som vi snackade om, det var intressanta tankeställare vi fick där, tycker jag. Så ja, jag känner mig säkrare. Och också det här med att börja månadsspara och... Jag känner också som sådär att jag tror att jag vågar månadsspara i hög risk. Liksom att jag måste inte ha med de här räntekontorna. Jag tror jag känner mig redo.
Det här är en jättestor sak.
Ja, faktiskt. Du har hjälpt mig.
Jag kan inte hjälpa mig själv, men jag kan hjälpa någon annan.
Nej, men jag känner mig taggad att gå in igen och i det där verktyget och kolla vad jag får upp för fonder den här gången när jag väljer.
Målet är att nästa gång vi pratar om det här så har du åtminstone en vinnare, inte bara en förlorare.
Det är så typiskt också. Alltså den här fonden jag har köpt har börjat gå neråt typ dagen efter att jag köpte.
Nej.
Före det hade den bara gått upp. Så här.
Jag måste skicka en lista på fonder du inte får investera i så att du inte påverkar mina.